Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är tillbaka! Avsnitt 104. Britta och Parisa.
Ja!
2021.
Varje vecka om det senaste, om kultur och nyheter och våra takes på detta.
Vi kommer prata om late bloomers, vårt favoritämne.
Det har varit snack om en myndighetschef som har flugit bort till solen. Vad innebär detta och varför är det den perfekta stormen som har skett?
Två kära vänner som har gått i graven.
Vi tar givetvis upp frågan om den debatterade rapparen som häktats och vad det här innebär. Välkomna!
Hur är läget?
Det är bra. Man börjar återhämta sig från december 2020. Hur känner du?
Ja, hur var det för dig?
Optimistiskt att man skulle hinna med dels privat trams och den här nyårssändningen. Men vi gick in i någon slags grotta intensivt sista två veckorna. Det var jättespännande att vara på SVT och ingen annan var där. För att alltså, mellandagarna och julafton, det är ingen som jobbar.
The upside down world.
Ja, men det blev så sjukt fint till slut. Jag ropar till och med att jag älskar folk på slutet. För att jag blev så rörd av hela sändningen. Och att så här, få se artister live. Var ensam publik till Lisa Nilsson. Det är helt... Så det börjar man fatta nu. Och så var det jättekul att jobba med Anders Lundin. Otroligt rolig person, visade sig.
Vad är du allra mest stolt över? Finns det något så här ögonblick eller som du
jo,
utöver
men
det som du lagt ut?
Jag strösslade min ton över det hela. Att våga mixtra med så traditionellt, traditionstyngt program kändes skönt ändå. Att jag inte gjorde det helt 4A utan lite så här, fick in lite ironi och sarkasm och roliga sig och en del frågesport såklart. Tvingade jag in och så lite heartfelt snack med Lisa Nilsson, Svea och Sikai mitt i liksom fyrverkeristormen.
Ja, det, var, det tyckte jag var faktiskt jävligt, det var fan starkt.
Ja.
Alltså att hon, det bara blåser av i bakgrunden och lyckas ändå ha någon slags samtal som kändes typ som ni kunde ha haft över ett glas vin ungefär.
Mm. Ja, lite den stämningen.
Verkligen. Och sen vet jag att du tycker inte om det här om man säger att det är ett skitår och sådär. Du håller inte
med. Men alltså, det här är ett så stort år. Det är så omvälvande och gigantiskt år som kommer att vara ett historiskt år när vi ser tillbaka på det. Våra barn kommer att säga att vi var med. Förklara för sina barnbarn att de var här när det hände. Mm. Och då känns liksom ordet skitår lite futtigt, tycker jag. Mm. Det är liksom... Det är ett år som har gjort så mycket med oss och utmanat så tungt och stort och visat också våra styrkor som kanske mer än någonsin. Då känns det liksom inte som att man bara ska avfärda det.
Men du då? Du har ju också haft massa emotionella snack och kul i tv och radio.
Ja, det var så roligt. Det var någon som, eller haha kul var det inte. Det var någon som frågade mig precis så här, vad, liksom, om jag har någon så här skvaller. Alltså så här, ge oss lite skvaller typ.
Mm-hmm.
Vad hände? Och jag bara, då blev det som att jag bara sa olika personer som verkligen är jättegulliga i verkligheten. Alltså förstår
det
du? Det är liksom den, det var mitt skvaller.
Helt ylleskvaller.
Nej, alltså så jävla underkänt på skvaller. Men jag menar, det är ju inte en sån typ av, alltså det är ju inte som det är inte den typen av produktion om man säger så. Det är inte som att bara, och de två låg med varandra eller så.
Men och allt är ju direkt sänt, så hur skulle det ens ske? Alltså, hur skulle det, vilka skåror skulle det ske, skvallervärdiga? Men däremot hände ju en del saker i direktsändning. Jag såg det här klippet florera på Felix kaninflipp.
Jag tappade totalt nu.
Men är du ledsen? Kan jag göra någonting för dig?
Jag är glad. Jag vill jättegärna klappa dem.
Det var ju a little piece of magic.
Men
som hände.
Underbart.
Det var verkligen underbart. Jag måste ändå också ge honom att jag är inte 100% säker på att han inte bara drev med oss alla. Alltså förstår, jag har liksom... Jag har typ en känsla av att han märker så här, okej, folk tycker att det är kul när jag går igång på kaninerna, då kommer jag maxa det till 100%. Alltså när det är ju en modern klassiker redan, när han säger att kaninerna hoppar legit 5 meter och de är så fina i luften.
Graciösa dessutom, de hoppar så graciöst. Ja, det kanske det han sa.
Åh herregud, fan vad det var roligt.
Nej, men jag tog det som att han absolut kände starkt, men sen så Adam Sandler, Jim Carrey så förstärkte hela situationen och bara körde.
Ja.
Han är ju en jätteuppskattad skådis också, så han är inte dålig på det planet.
Okej, ska jag säga ett skvaller?
Okay.
Som liksom, jag har ju blivit besatt av Mona Masrour som... är ju en sån jävla stjärna. Och hon var där och sjöng live. Och då är det som att hon typ, när mickarna är av eller typ under en låt, bara sticker in huvudet och så här säger till Felix typ, jag avgudar dig. Eller hon tycker att han är så jävla bra. Jag tror att det var största av allt grejen. Och han blev ju Kristallen nominerad för den och sådär, bästa huvudroll.
Nej, men han var ju bland han det bästa med hela serien tycker jag.
Ja. Men och sen, alltså jag vet inte, typ highlights, som personliga highlights tror jag är ändå när Sanna Sundqvist var där och vi körde någon slags tramseri. Det var jätteroligt att när Shima var där, så kul att hon ska leda finalen i Mello.
Ja, med Måns Zelmerlöw. Extremt peppad för detta 2021.
Varsågod Måns Zelmerlöw, kan man ju bara säga. Alltså,
nej, men Shima, alltså, jag har ju sett henne i musikaler, jag har sett henne i, om det var Bullets Over Broadway, jag har sett henne i, hon har en sån stor personlighet, och tänk henne då på den här scenen, hon kommer ju briljera. Jag är extremt,
men jag tror
det.
Jag tycker typ att hon är, vi har så få äkta stjärnor i Sverige, för att det är så mycket med det här med att man ändå ska vara typ en vanlig person för att man blir typ sågad vid fotknölarna annars. Det är som att hon har en sån otrolig, alltså hon är verkligen en sån person som inte riktigt passar att vara typ en, hon kan inte vara mindre än vad hon är, och det är så fruktansvärt underbart tycker jag, att hon liksom i varenda grej går in stenhårt. Och hon, jag tror att hon sa det här i micken, att hon skriver på en film också nu, vilket man ju är så jävla peppad på.
Det är nonstop Shima. Alltså det är någonting med henne och så här Petra Mede kvinnor.
Ja.
Larger than life kvaliteter. Ja, men det blir mäktigt. Men på tal om Sanna Sundqvist, lite side note, hon är med i en performance lecture såg jag på SVT.
Ja. Ja.
Vilket är ett ord vi behöver mer av, känner jag. Hon och er Johan Rockström.
Ja, exakt. Vår stund på jorden heter den. Den finns på SVT Play och handlar om alla jävla grejer som måste hända för att inte jorden ska gå under. Typ.
Otroligt.
Och det är svettig tittning.
Dramatiserad föreläsning från Dramaten. Det här är ju vad man ska göra med alla tomma lokaler egentligen.
Men skojar du? Alltså på riktigt, jag blev liksom hälften glad över att det var så bra och att de tog in Sanna på en sån där grej. För jag tror verkligen en sån människa som, en så här, du vet, superföreläsare behöver verkligen någon som hon för att balansera upp lite. Göra det lite mer mänskligt, lite mer kul tror jag. Men alltså sen så blev jag, hälften av min upprymdhet var ändå så här, fy fan vad kul format.
Alltså, ja, men det är skitsmart.
Göra något. Jag tyckte att det var genuint jävla roligt att göra det där jobbet. Alltså jag älskar att göra radio och jag kände att jag har saknat det jättemycket. Och jag tyckte att det var så fruktansvärt kul att så här jobba, alltså sättet man jobbar på. Det här blir lite nördigt, men att så här sitta med en hets mot att man ska runda av en jätteseriös intervju innan ekot ska på. Och så har man så här 20 sekunder på sig och bara gråta klart och sen bara gå vidare till något annat.
Det är hög puls. Man måste vara i stunden också. Man måste vara i stunden och vara jävligt förberedd. Och det är ju njutningen med all direktsändning egentligen. Någon i örat som räknar ner och sånt. Puls.
Exakt. Ja, puls, verkligen. Och det är ju en sån där sak som jag också tror, alltså det är ju en slags extremsport liksom, att antingen går man igång på det eller så tycker man att det är helt vidrigt.
Mm.
Och jag får styva nipples.
Mm.
Så det var jätte, och det kändes inte, det är jättemånga som frågar, jag tänkte bara liksom säga det här nu samlat på något sätt, att det kändes inte som att det var en vecka. Alltså så här, det var både jättekonstigt att det var en vecka och helt rimligt att det var en vecka, för man var helt slut efteråt, fast det, eftersom man har så otroligt speciellt schema, det är som att allt bara går i ett. Så att det kändes mer som att man åkte in i en torktumlare och sen efteråt bara, vad fan hände? Så att det är också svårt att komma ihåg riktigt allt som hände. Jag åkte skateboard vid ett tillfälle, absolut, sjöng Kelly Clarkson, dansade alldeles för mycket. Ja, fruktansvärt roligt var det.
Mm. Och så det här med alla initiativ också. Du hade några egna?
Ja, alltså det samlades in pengar till både höger och vänster. Mm. Jag hade ju bland annat en bössa som L-redaktionen hjälpte mig att plocka ihop. Tänk en så här äkta L-galan goodiebag typ. Och den drog ju in nästan 1 miljon.
Den känslan.
Jag ville... Ja, men det är så sjukt. För det, alltså känslan var ju tyvärr att jag bara ville slå... Maja Nilsson Lindelöf, men hon drog ju då in 3 miljoner till Musikhjälpen, vilket är så jävla mäktigt att en person kan göra det.
Och det här sen... påminner mig, bara kort instick, jag såg det florera lite att folk var lite uppgivna och sura på dem som var väldigt tysta under Musikhjälpen-veckan. Jag såg att det var lite tweets och lite stories och sådär om stora konton och influencers och poddar och så, som numera verkar köra på parollen att så här, nej, men om jag inte blir störst så kan jag strunta i det. Att det har blivit någon slags tävling om den här topplistan, att göra att folk som ändå är ganska stora har backat ifrån det. Och jag, då började jag kolla upp det och bara, men gud, halva poddtopplistan helt tysta. En viss mediefamilj helt tysta. Och det är lite synd tycker jag. Det är ju det sammantagna. Även de här bössorna som gick på 7000 spänn är ju helt magiskt.
Ja, verkligen. Alltså, det var ju jävligt kul att se en massa typ miljoner trilla in. Men samtidigt så är det ju, det som gör det är ju verkligen de där små bäckar. Liksom.
Så här, jag har en person som jag hörde av mig till. Och bara, kan inte du göra en grej? Och den bara, nej, typ det har varit så mycket i år. Typ jag orkar inte.
Wow.
Jag
lägger en slant i en bössa istället. Och det, så kan det ju vara. Alltså jag vet att det känns så jobbigt att sprida någon shade över det. Men samtidigt så, det var ju ändå mäktigt tycker jag. Nu blev jag lite besviken för att jag hade bestämt att det skulle bli ett rekordår. Och det var ju helt sjukt att vi höjde antal engagemang från... alltså med typ 150 000 och det var ganska många procent, alltså det från 600 000 förra året tror jag till nästan 800 000.
Mm.
Sen så blev det inte lika mycket pengar som det blev förra året med typ 2000 spänns skillnad eller jag vet inte. Men det, och då blev jag först lite sur, men sen bara vänta nu, det har varit ett pissår för alla. Man kanske inte har extra pengar hemma direkt.
Det,
men däremot
sak,
så är det
absolut
många som har engagerat sig, vilket jag ändå tar det som att det var viktigt, det var viktigare än någonsin för många, och sen så fanns det kanske inte lika mycket klirr i kassan, och det får vara som det är.
Och sen hela temat, ni hade ju några otroliga intervjuer och samtal med folk engagerade i Läkare utan gränser och liknande om vårdtemat, som också är så viktigt för just i år. Inte bara alla som tyvärr helt onödigt dör på grund av covid, utan all så här, febervård, enkel mödravård, allt möjligt. Det var vrålstarkt tycker jag, och att folk kanske har mer vördnad inför det nu än de har haft innan. För vi har alltid haft vård som en självklar grej i Sverige och inte tänkt på. Så det måste jag ha levererat. Men sen, jag vill ändå vara den. Jag kan vara den som säger att jag tycker det är lite synd att så här, folk som har så lågt hängande frukt att så här, skjutsa ut en jacka eller någonting. Det är så här, jättekända, jätteomtyckta människor med stora poddar och stora. Och jag älskar att du säger det, att du faktiskt också hörde av dig till någon till och med.
Ja, jag var lite hetsig. Alltså jag hörde mig av mig till flera, men grejen var att det var liksom en som sa nej. Och då det, men och det får man väl respektera.
Ja, absolut. Men jag och Gunnar blev ju köpta av någon lycklig, och det är alltid så kul. Alltså det är alltid så fint att det är någon vi inte känner just nu och som vi kommer ha förhoppningsvis en hel kväll med efter några vaccinationsrunder. Eller så blir det liksom någon slags avståndsfråga, men vi tänker vara på plats. Vi tänker ju lösa det.
För
på
ni
något
ska
sätt.
Ha ni ska göra något slags liksom på spåret känsla kring.
Ja, alltså frågesport i stort, men självklart så kommer vi låta oss inspireras av vissa grenar, va? Det här är ju ett kul tillfälle. Det kanske blir vänner för livet. Jag älskar dem redan.
Ja, det är jättekul. Alltså, vet du hur det kommer se ut? Vet du vad upplägget kommer vara? Kommer det vara så här på en släktträff? Eller?
Vet du vad? Vi har inte hört än. Och jag vågar inte anta. Nej, okay. För det kanske är någon anhörig till vinnaren som lyssnar på podden. Men det är till ett stort födelsedagsfirande.
Nej, vad roligt.
Ja! Och jag vill bara vara med på sådana sammanhang.
Ja, verkligen.
Nu har jag också ett syfte på sammanhanget.
Herregud. Och gud, jag längtar efter att ha träffats många i grupp.
Men förutom L-påsen, om man uttrycker sig så, vad var det mer? Jag tycker att jag såg...
Nej, men det var natt i jaktstuga här hos mig och Kalle som tävlades ut. Och det var olika... Alltså tillsammans drog jag och Kalle in kanske 2 miljoner.
Herregud.
Alltså för att så här, eller inte vi personligen, men för att vi hetsade igång så många olika grejer och Kalle startade någon jaktbössa.
Ja, som var på topplistan, såg jag.
Ja, det var det väldigt kul. De lyckades ju få in, det rasslade in alltså typ så här 20 priser. Så att de hade liksom 20 vinnare på en och samma grej. Och sen så jag hade ett mammapaket tillsammans med Farah som var så jävla lyxigt med så här, man fick en barnvagn och man fick så här myskläder till sig själv och till bebisen, en åkpåse, en PT-timmar med Alex Pizzoni och så vidare, alltså väldigt så här lyxiga grejer. Och det känns också så jävla kul, jag blev så peppad bara liksom av den grejen, alltså att hålla på och så här, tänka typ att en människa får bada i göttiga saker. Och så sen så går in en massa pengar till vaccin.
Vet du vad? Tänk till nästa år, liksom året med kungafamiljen, att man gör något så året med Musikhjälpen, att ett team åker ut till vissa initiativ eller följer upp vissa bössor. Man får träffa den som fick det här mammapaketet. Man får hänga med på den nattjaktsturen. Varför gör de inte det?
Starkt info är att jag tror att den som vann mammapaketet inte har fött sitt barn än.
Nej.
Så fattar typ och var med. Man bara åker dit, är med på förlossningen. Nej, men hej. Och så...
Nej, men det finns så bra alla content grejer. Där, jag känner det.
Och sen så här, den stela stämningen när jag och Kalle ska visa upp vår jaktstuga för några som så här, blir jättebesvikna över att det är så spartanskt.
Nej, men gud.
Felix Sandman kom ju, han vann också en övernattning i våran jaktstuga.
Va?
For just being such a good sport. Alltså han fick en av mig.
Okay.
Han vann den för sin otroliga insats i Musikhjälpen.
Det ska han ha. Och att det väntar en kanin där när han kommer in.
Vi har ju en kanin.
Som han tyvärr måste stycka och äta. Det är liksom baksidan av...
Ja, det blir, vet du vad? Det måste han göra. Okej, Felix, välkommen hit. Välkommen Felix, tjej Andrea. Jättekul att ni är här. Först innan ni får tillgång till den här otroliga jaktstugan. Vi har tänt en eld där uppe. Den är redo för matlagning. Och ni ska inte laga vilken mat som helst, utan ni ska stycka er egen kanin och sen ska ni grilla den på elden. Och det,
ja, men
blir
det
en middag.
Det är perfekt för ert program. Det är perfekt. Jag tycker det är så bra. Det finns ju en kär, jag vill säga systerpodd bara för att det är på något sätt till mig bekanta och till dig vänner. Nor och Schyfferts podd tycker jag väldigt mycket om. har blivit en stor del av mitt liv. Ja, den heter ju Nors Poddelipod och Henrik, tycker jag är en bra distinktion. Och de har ett återkommande format. De jobbar mycket med format, tycker jag. Och det gillar ju jag spontant. Vi båda gillar det. De har något som heter Svårt att vara X. Svårt att vara du eller svårt att vara han och sådär. Och det är inte helt olikt när jag har kört klipp till i podden. Alltså att någon utger sig för att vara en sorts person eller har en viss åsikt eller ställning och sen klipp till att den här personen ofta går emot det. Och gör sig skyldig till exakt det den kanske beskyller andra för att göra. Och det gör dem väldigt kul, tycker jag. Det har varit allt från Ebba Busch festande till sånt vi kan ha tagit upp. Och det passar sig ju väldigt bra den här veckan. Av många skäl. En internationell nyhet vid det här laget. Det kommer vi till. Om vi börjar i änden innan. Dan Eliasson har varit i nyheterna den här veckan. Det kan man ha sett. Han är ju chef för MSB. Britta, du vet vad det står för.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Du ska ha tack för den. Han har varit en av frontfigurerna såklart kring covid och allting myndigheterna behöver göra och befolkningen kring det. Och sagt saker som...
Ja, men tuffast är ju det faktum att så många människor dör. Och att vi är många som känner förtvivlan för det, att vi inte får stopp på den utvecklingen. Jag tycker fortfarande det är väldigt många människor som dör i Sverige och människor inom vård och omsorg gör heroiska insatser, men fortfarande så är siffrorna alldeles för höga.
Och sen klipp till!
Idag avslöjar Expressen att generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, flög till Kanarieöarna 5 dagar innan jul. Det trots att regeringen och Folkhälsomyndigheten anser att bara nödvändiga resor ska genomföras.
Det är ganska kul, för att vem var det som var i en galleria?
Ja, för det här...
Som Stefan Löfven uttalade sig om. Det är liksom fattigmansversionen fick vi först. Och sen var det någon som så här, raise the stakes typ, åker till Gran Canaria.
Exakt. För det här landade ju i, eller kom sig av, att det var så mycket fokus på att Morgan Johansson hade varit, att ministern hade varit och handlat på rea, betonade många i Lund.
Just det. Han
det var det. Kul betoning, tycker jag. Och sen också,
jag tycker också att det är kul. Ja, och kul info.
Och sen att Stefan Löfven hade köpt just rakhyvelsdelar i gallerian. En slags spare part han inte hade hemma, reservdel. Och jag kunde inte bli upprörd över de två sakerna. Hur kände du, om vi bara håller oss till Morgan och Steffe först? Reagerade du på det?
Men min första tanke, går Stefan handlar själv? Han inte folk?
Ja, men då känner jag, som gör är det mer okej att någon annan skickas in i smittan?
Nej, jag är bara förvånad. Förstår du? Jag säger inte att det är mer okej. Jag bara, va? Så han går och handlar själv? Vad händer härnäst? Kronprinsessa Victoria kön på Hemköp.
Så ett annat år händer. Hade det varit ett gott tecken. Åh, vad ödmjuk han är. Ja. För jag såg faktiskt många opponera sig med att just han borde skicka någon annan för att han är så mycket viktigare än en vanlig person. Det var lite sunkig åsikt, kan jag tycka. Alltså, han tog ändå på sig covid-smittan på något sätt.
Men vadå? Men okej, men tycker du inte att det ändå är så här, att det skulle bli så jävla jobbigt om han drog på sig smittan? Alltså av den anledningen, inte så att han är för mer, men att han ändå sitter på en position där det är så här, det blir lite stökigt om han skulle typ nästan dras med.
Men du kan
med.
Ju föreställa dig rubrikerna om det motsatta var att så här, svårt sjuk myndighetsanställd assistent. Vi kan ju tänka dig drevet kring det också. Alltså folk kan ju alltid piska upp någonting. Men jag håller med dig i sak i stora hela. Men sen i övrigt...
Men alltså jag vill bara vara tydlig med, jag säger inte att jag tycker att han borde ha en assistent. Jag bara säger att jag är för... Apropå att Sverige är för litet för primadonnor. Att det är så här, ingen... Alltså till och med statsministern går liksom och handlar sina egen jävla rakhyvlar i någon vanlig galleria.
Sen kunde inte jag känna den här totala politikerna ljuger för oss och har sin egen måttstock för vad de själva gör känslan som så många i Sverige verkar ha känt. För att de har ju inte sagt att det är förbjudet, eller?
Nej.
Att det är, nej. Och att det har varit att man ska undvika, man ska begränsa sina inköp, man ska planera sina inköp. Och vi vet ju inte om Morgan och Steffe har undvikit i allra största grad i övrigt. Det känns som att det är mycket info som saknas för att jag ska kunna bli verkligen rasande där. Och sen som du säger så kommer, på grund av det här tror jag, att det lyftes på locket, eller kanske att rent av någon spindoktor på Socialdemokraterna tryckte på knappen att låt oss tala om Dan Eliasson, hörni. Lite högre grad av planering är det ju att packa väskorna, dra ner på ett flyg, dra ner till Grankan än att dra ner till gallerian. De har ju sagt att man får bara göra högst nödvändiga resor, säg att behöva ta farväl av någon på dödsbädden i ett annat land eller någonting, att det verkligen ska vara välmotiverat. Och då fattar jag ju att folk är förbannade på just Dan Eliasson. Det är ju verkligen som du säger next level gentemot Steffe och Morgan.
Men det är ju lite speciellt också att vi har ändå inte haft de här restriktionerna som man kanske skulle kunna argumentera för att vi Sverige hade mått bra av att ha. Mm. Fast ändå så är det då att folket dömer ganska hårt när någon liksom ändå bryter mot det som inte var någon regel.
Just det. Verkligen. Och jag kände efter på den. Det är någonting med läget i landet. Det är någonting med hela sinnesstämningen i landet just nu.
Missunnsamheten.
Nej, men alla är så on edge för att de själva har fått göra så mycket avkall i år. Och är så besvikna och ledsna. De är långt från sina familjer. Och i, som jag alltid kollar på, kommentarsfälten till de här artiklarna om dagen. Då är det verkligen så här, jag har varit isolerad i ett halvår. Det är fruktansvärt. Och så. Och bear with me nu. Jag fattar att det måste suga. Men någon som inte är i riskgrupp, då är ju inte det exakt samma begränsningar, tänker jag. Hörde du min ton? Jag gick upp i falsett där. Livrädd för vad jag håller på att säga.
Det är ju också så att han tog sig, att han hade mage att också flyga till ett varmare land, vilket ju är att peta i det variga såret som alla sitter med där hemma. Och jag säger inte, jag förstår att jag låter lite grann som nu, som att jag typ försvarar honom, att så här, ja, nu gjorde han minsann, alltså så här, nu retar han upp svenska folket. Alltså jag är ju på svenska folkets sida i det här, eller de kritikernas sida. Jag tycker ju att det är så här, man bara, alltså dude, ta det lite chill när du är i den positionen och inte där och peta. Det är som om han skulle liksom ha kramat någon offentligt. Alla sitter där och längtar så jävla mycket efter så här närhet och värme och typ att se något annat än sin egen jävla lägenhet. Mm. Och så är han där och gör just det. Jag tror att det är det som skapar verkligen den största, inte så mycket att han är en typ government official, utan mer bara brottet var så jävla, det sved så himla mycket för att vi är så svältfödda på Grankan helt enkelt.
Alltså det är skitbra att du säger det, att du betonar det, att klart att Dan Eliasson inte borde ha gjort det här, alltså det kan vi slå fast och vara klara med. Men sen är det kul att utöver det rota i reaktionerna och vad det bottnar i, och det här väldigt känslomässiga. Och jag tror att det du sätter finger på nu är att det var Grankan är en stor del. Alltså han trampar rätt in i svenska folksjälen. Såret. Om det hade varit Irland, hade det blivit...
Absolut inte. Det hade inte varit samma grej. Alltså det är bara det att han liksom, han dinglar en grisfest framför näsan på folk som har tvingats ställa in sina resor som de gör säkert varje år till just Gran Canaria över jul. Mm. Alltså det är så otroligt, otroligt liksom djupt in i den svenska själen. Det är som om man skulle sitta med en midsommarbuffé uppdukad och gotta sig, men ingen annan får äta typ.
Ja, exakt.
Alltså det är verkligen, det är så jävla, alltså jag kan inte låta bli att se humorn i det här, även om jag såklart, alltså från ett politiskt håll, är sur.
The perfect storm, helt enkelt. Det är liksom alla perfekta faktorer för att göra folk förbannade.
Verkligen.
Jag tippar att Eliasson ryker av det här. Det är idag onsdag morgon i talande stund, så ni vet det.
Det där har du bättre koll på.
Jag har en teori nämligen. Och det är för att den stora dödsstöten kom i form av att New York Times plockade upp det här i vad som nu är en legendarisk tweet. Ju. Amerikanerna är så mycket bättre på att bygga narrativ och spännande dramaturgi. Allting är storytelling. Och så även den här nyhetsartikeln. Jag tänker göra så här. Magnus, den tweeten jag läser upp nu, Magnus är vår klippare,
få det här till en Hollywood-trailer, det jag kommer säga nu. För det är verkligen skrivet exakt som en som pratar.
This is Great Big Story.
Weeks before Christmas, a Swedish official sent a text to all Swedes advising them to follow recommendations and stay home for the holidays. A short time later, he packed his bags and flew on a 2-week trip to the Canary Island.
Coming soon to a cinema near you.
Alltså det är perfekt. Visst är det det?
Perfekt.
Nej, men de har ju tagit livet av Dan Eliassons karriär som MSB-chef.
Ja, det blir ju, det är svårt för Sverige att skämmas internationellt. Det är känsligt.
Sverige skakar ju inför New York Times, alltså 100%. Men ful tanke. Tror du inte Dan blev lite kittlad av tanken att så här, shit, New York Times?
Ja, oj. Tror man inte först lite... jätteglad att se sin bild, han bara äntligen, och sen bara då.
Tror du inte det går en millisekund eller någonting i alla fall, att man får lite pirr i magen, så här, oj, de vet vem jag är. Oj, de har en bild på mig i tidningen. Att det där liksom lilla svensken lever kvar.
Kanske.
Kanske.
Kanske var därför han gjorde det.
Eller hur? Vi får se hur det går för Danne E. Och just det, på tal om det här, när jag postade det här på Instagram, då hörde en otroligt begåvad person av sig och sa att han faktiskt valde att läsa den här tweeten istället i rösten av Ben Wyatts attack ad. Det här tror jag att du eventuellt har sett.
Nej, alltså
för alla våra Parks and Recreation fans som lyssnar på den här podden, alltså serien med Leslie Knope / Amy Poehler.
Alltså nu, de måste veta vilken det är vid det här laget.
Ja,
vi kan inte behöva förklara det.
Men vid ett tillfälle ska de här otroligt snälla myndighetspersonerna göra en attackannons, som man ju gör mycket i amerikansk politik. Och jag tänkte att det här är inte helt, helt olikt hur de byggde upp det.
Bobby Newport's been handed everything on a silver platter. His cushy job at his dad's candy company, handed to him.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har inte pratat om, och det spelar väl kanske ingen roll, men jag tänkte ändå, jag blev liksom lite förvånad över att våra kollegor inom ett extremt stort citationstecken The High-Low Show har lagt ner.
Mm. Jag har deras båda nya böcker framför mig här i vardagsrummet.
Jag har faktiskt också det. High-Low Show är då journalist, writers Dolly Alderton och Pandora Sykes, som har en podd som vi ju tycker väldigt mycket om och kanske ärlighetens namn sneglar lite på i så här, våran egen profession. Och de har nu efter 4 år bara rakt av lagt ner precis innan jul, och det var lite överraskning eftersom de sa det bara typ avsnittet innan de verkligen skulle lägga ner. Och det var bara för att de har bestämt att de skulle köra 4 år och sen kutta.
Ja, det är 4 år, ja.
Så det finns liksom egentligen ingen riktig anledning. Och det var ett väldigt, jag vet inte, har du lyssnat på sista avsnittet?
Nej.
Det var en riktig jävla sob story, alltså.
Oj.
De spelade upp så här soundbites från lyssnare som ja, men det, de har varit med genom canceroperationer och det har varit liksom barnafödande och ja, jag vet inte, det blev liksom väldigt känslosamt.
Mm. It was coming up 2 years and no baby. The efforts of trying to conceive were proving to be overwhelming, and on my walks I needed distraction from my inner dialogue, who, to be honest, was being a right bitch. I was a podcast virgin, and I'm glad the high-low was the one that popped my cherry. Now many years on, that longed-for baby, ours is named Logan, is nearly 18 months old, and you unwittingly accompanied me on my journey of pregnancy, birth, and becoming a new mother.
Almost 3 years ago, after 15 years of very heavy drinking, I finally got sober. It was so hard to begin with. I was uncomfortable being with myself. I didn't know how to fill my time, and I was incredibly lonely despite having family and a partner around me that supported me. I drank in a way that either ruined my female friendships or meant that I never nurtured them. And finding out at 32 that I had missed out on the magic of true girlfriends hit me hard. As strange as it may sound, listening to you both really helped me feel less lonely. I realized that I wasn't going to be friendless forever just because I no longer had the drinking friends that I thought I had.
Och jag blev jättepåverkad av det här. det är ju väl som speciellt när det är, man lyssnar mycket på dem och kanske också på något sätt har vant sig vid en närvaro bara. Mm. Alltså typ som en släkting eller typ en kollega som är i fikarummet och så bara helt plötsligt puff borta. Men ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det än att det känns som att det är ett hål i mitt poddbibliotek nu.
Ja, och landar det inte också konstigt just nu i den här eran är vi så beroende av att känna närhet och samvaro och någon kontakt med folk. Ja, då ryker en sån stöttepelare. Det kanske är också en, lite det också.
Verkligen. Ja, det kan det nog väl verkligen vara. Och det, jag tycker också på något sätt att det blir i relationen, alltså jag tycker att man nu har fått lära känna dem på ett typ djupare plan på sistone och så försvinner det. Jag vet inte. Det är intressant det där.
De är ju två också ångestpersoner på ett plan för en. För att de är så otroligt produktiva och alltid så vassa och skarpa och så unga. Jag tycker att det är, de är ju förebilder också på något sätt där. Men som sagt, Dolly Aldertons Ghosts, hennes roman, och Pandora Sykes How Do We Know If We're Doing It Right, lite mer essä, samtidigt, jag älskar ju sånt. Det är väl det vi får ut av det, och jag tänker att det kanske är just det att de vill foka på att skriva böcker, att det är deras egentliga kall eller någonting.
Verkligen. Och sen så har de, om man vill, om man liksom upptäcker den här podden nu bara genom att vi pratar om det, så den heter alltså The High Low, och då kan man också, jag tycker att de har gjort väldigt mycket bra författarintervjuer just av den anledningen att de själva är skrivande personer, så de håller ju i en evighet, det kan man ju lyssna på, alltså allt sånt här typ zeitgeisty grejer kanske inte lever så väl efter några år, men just författare har väl liksom bara, det är väl inte som att de uppfinner hjulet varje år, utan det är väl någon slags mer, lite mer tidlöst. Så det tycker jag man kan kolla upp. Jag har ju tidigare nämnt att jag känner en person som är med i Glow, som är en wrestling-serie på Netflix. Mm. Och nu har Jackie kommit ut med en tv-serie som handlar om, alltså det är som ett matlagningsgameshow typ. Som handlar om att man ska laga mat på rester.
Gud vad underbart.
Alltså det är väldigt, visst är det underbart? Alltså det är
alltså
en väldigt kul idé.
Det här är
ju
hela min tillvaro nu, olika gameshows, speciellt matlagningsprogram. British Bake Off och liknande. Älskar.
Och det är ju så roligt för att alltså, jag tänkte att jag skulle lite snabbt berätta hur det ens kommer sig att jag känner Jackie. Mm. För att hon är en person som, hon har varit skådis sen hon var typ 9. Hon var med i The Nanny, Parisa.
Hon spelar typ mini Fran Drescher i The Nanny.
Därifrån hela min stil kommer.
alltså din klädstil.
Mm.
Ja. Hon är en så här, ett klassisk typ amerikansk barn som bara jag vill vara skådis. Hennes mamma har så här, kuskat runt med henne på olika auditions och åkte med henne till LA i perioder. Och till slut, hon är uppvuxen på Long Island och sen så hamnade hon i LA. Och jag lärde känna henne för att hon gjorde... en liten så här, panikresa typ i samband med efter att hon hade spelat in säsong 1 av Glow.
Mm.
Och den hade precis kommit ut på Netflix. Så genom vår gemensamma kompis Barack så hörde hon av sig till mig för att hon skulle åka till Stockholm och typ så här visa mig runt. Jag kan ingenting om Stockholm.
Mm.
Och så blir hon och jag så här typ helt kompisförälskade i varandra. Alltså det var som att träffa en person som jag redan känner jättebra. Mm. Alltså det var så otroligt sjukt faktiskt. För att vi det började med att vi höll på att mässa när hon var i Köpenhamn för att jag bara går till den här butiken och lalalala. Och sen så när hon kom hit så var det så att jag tog med henne och hennes kompis Jessica som var med också. Jag tog med dem ut till våran stuga. Och typ så här, den här delen av Sverige skulle ni aldrig se om ni inte hade en guide typ. Mm. Så då tog jag med dem ut på landet. Vi gick och handlade på ICA Maxi i Haninge. Människan i kassan på ICA Maxi i Haninge bara, är ni systrar alla vi tre? För att vi som hade bara en så här dynamik som var jävligt mysig. Och sen dess har vi hållit kontakten liksom. Jag var och hälsade på henne i LA när jag behövde, jag tror Essa var typ 2 år eller någonting, jag behövde lite break från mammaledighet typ. Mm. Så åkte jag och bodde hos henne delvis. Men hon är bara så här genuint också en sån där superperson som också var med i American Idol.
Mm.
Och charmade brallorna av alla och också har hon är bästa kompis med Kristen Bell. Och det är också en ganska intressant bit då i det som jag egentligen vill berätta om.
Men
det här.
Är det genom det är att hon är med. Världen då känner varandra?
Ja.
Interestingly, I never saw talk about insecurities and self-esteem. I don't know that I ever really believed that level of grandiosity for myself. So when she had it, I was like, oh, cool, like my movie star mogul best friend. And then it was really my friends who got the episode of Castle I tried out for.
Yes. Mm-hmm. Yes.
It was that was hard to be, because that was within my reach. That I went in on, and 99.78 times out of 100, it wasn't me.
De känner varandra genom att... hon berättar den här historien i... det senaste avsnittet av Armchair Expert som ju är Kristen Bells man Dax Shepard som jag har tjatat om förut, men det är varför jag vill berätta om det här är nämligen att Jackie sitter på en sån himla bra story om att inte riktigt breaka, alltså att ha jobbat sen hon var 9 och liksom hankat sig fram lite här och lite där. Fick någon mindre roll där. Hon är till exempel med i Always Sunny in Philadelphia.
Mm.
Spelar någon så här flickvän till någon. Är med i ett avsnitt, sen ingenting mer. Och sen så var hon med i American Idol. Tog sig typ okej långt. Var skitbra. Men liksom ingen typisk så här, artist så. Sen så hon var ju typ kanske 37 när hon fick Glow.
I remember you asking me, and I think about it all the time, because I don't know how it didn't occur to me, but when we did the Christmas special many years ago,
mm-hmm.
you were like, you know, I've often wondered when we were friends for all those years and it like wasn't happening for you, like why you were still doing it. And that there's something that we also relate on. There's like a little part of you that's like a little sick that you will get back up every single, you're told no, one, not 999 times out of 1,000, 1,000 times out of 1,000.
Yes. For years.
And you, for 20 yeah. something years. And then you get up the next day and you're like, maybe this one will be it.
Mm-hmm.
It's delusional. We all have
it's
it,
delusional.
Obviously.
Yeah.
It's
yeah.
That journey is not for everyone.
Oj, men du, vi älskar ju såna historier.
Vi ja, men det är det som är grejen.
Ja, det är Amy Poehler breakade sent, John Hamm breakade sent. Jag älskar folk som man får slita i 2 decennier.
Ja, och också det snacket som hon har med Dax Shepard som då handlar om att också hur det är lite grann att vara så här bästis med någon vars karriär bara går liksom spikrakt uppåt, ja. Som med Kristen Bell. Jag vet också att Jackie är ju ganska bra kompis med, bodde också ett tag hemma hos Jessica Biel. Det är också en person som man kanske inte riktigt vill så jämföra sig själv med.
Och fruktansvärt. Se
och jag tycker det här samtalet som de har, och det är också speciellt att Dax känner henne så himla väl. För att det blir ju ett, ja men han sitter som på så mycket info om henne, och det är en väldigt väldigt fin intervju. Och sen så är jag part i mål, eller vad man säger, men jag tycker att den är generellt inspirerande för, ja, kanske någon som sitter och känner att fan vad mitt liv bara står och stampar.
Mm. Alltså illa nog med den jämförelsekultur vi har bara genom medier, sociala medier, Instagram. Det kan ju vara minst så illa om man känner sig bara värdelös, att man inte är lika produktiv eller kompetent eller aktiv som folk verkar vara på internet. Och då dessutom att känna superstjärnor som de facto drar in miljoner.
Ja,
det är gånger tusen.
Alltså bara, deras hus är, alltså Jackie bor ju liksom i en vanlig lägenhet. Och Kristen Bell bor i ett sånt där hus som, men jag vet inte, alltså det var jävligt mycket som man kan hålla på och grotta ner i, men det gör hon ju inte. Och det är också så jävla kul då, i och med det här nya programmet som hon gör, för där får hon verkligen göra allt som hon är bra på. För hon är ju också, utöver att hon är skådis som hon ju får visa i Glow, så är hon en otrolig performer. Hon gör stand-up med väldigt mycket så här musikinslag. Alltså hon sjunger ju svinbra, så att hon gör så här typ, det kommer låta så jävla studentikost nu när jag säger det, men så här lite spexiga låtar. Alltså gör en text. Hon har en låt som heter Deep Like till exempel, som handlar om när man råkar vara inne och scrolla och lajka där långt, långt nere i feeden, när man kanske inte har tänkt.
And the other thing was, I was so wrapped up in my relationships in my 20s that I focused so hard on the dudes that I would date one for 2 years, 3 years, 2 years, 3 years. And I was serial monogamous, and I would always have a boyfriend. I would watch them skyrocket too.
Yeah.
And I would.
Oh, so rough.
I mean, over and over and over and over again. Mm-hmm. I mean.
You're like a talent scout.
Yeah, my pussy is. So.
Your pussy should be a manager. This is Jackie Tone calling from Pussy Management.
This is Pussy Tone calling from Pussy Management. But I'm writing that movie too. I mean, one was broker than the next. I mean, one lived on a couch in his friend's studio on Franklin.
Wow.
And then became like
a millionaire?
A multi-millionaire.
Oh wow. God.
Pop star, like crazy. Yeah, it's just wild.
Wow.
Mm-hmm. Jason Moran.
That's
we'll cut
right.
it out.
Yeah. That's right.
Jag vet inte. Det är bara, ja, det känns bara jävligt som ett starkt tips om det kanske känns lite pissigt just nu. Jackies show heter Best Leftovers Ever. Och avsnittet som man ska lyssna på av Armchair Expert heter ju då hennes namn, alltså Jackie Tone. Gameshowen går typ ut på att man låtsas att det är så här, nu har det varit date night och nu ska du förvandla resterna till en härlig brunch. Eller nu så här, jag har Mexican takeout och du måste göra om det, men du don't make it Mexican, typ så. Okay. Att man måste göra om.
Det enda jag vill nu är att få leda någon slags matprogram. Det verkar ju vara drömmen.
Ja. Ja. också side note i det här, så jävla roligt att få kompisar i vuxen ålder. Mm. Alltså så här, lära känna någon ny bara så där genom en slumpen på något sätt.
Ja, och sen också hålla kontakten transatlantiskt är ju inte fysiskt.
Ja, tråkigt, för att till exempel hon bara, jag kan aldrig kolla på dina stories för de är på svenska. Och alltså det är ju så här, man saknar ju som fan att ses bara.
Men du, eloge till dig att du inte har blivit en av dem som, and to my English speaking followers, lägger upp samma story igen.
Men du vet, den dagen jag gör det, var välkommen att mörda mig offentligt.
Men såklart, en av veckans stora nyhetshändelser är...
Han har miljoner strömningar på Spotify, är dubbelt nominerad till P3 Guldgalan i mars. Men på nyårsafton häktades han på sannolika skäl misstänkt för stämpling till människorov.
Nu är debatten igång för fullt. Vissa menar att Spotify borde ta bort hans musik, medan andra menar att man måste skilja på verk och person.
Så här, jag tänker inte att vi namnger personen personligen. Det är några som gör sig skyldiga till det till höger och vänster. Vi behöver inte vara en del av det.
Den är inte dömd än.
Ja, men vi kan prata om vissa väldigt intressanta spår utifrån detta.
Får jag börja med ett?
Ja, hemskt gärna.
Det har kommit till min kännedom att en annan artist som har gjort en låt med den här artisten har fått en massa klagomål. Mm. För att den personen bara har gjort en låt tillsammans med... Det tycker jag är intressant. Vi kommer in på det här verk- och person-grejen i och med det. Alltså jag tycker det är väldigt intressant att folk är så snabba att liksom hålla någon annan person ansvarig för, eller att den ska dras med ner på något sätt i den här, alltså det blir guilty by association typ.
Mm. Verkligen.
Vad tänker du kring det?
Alltså, jag har reagerat på ett antal saker. Verk- och personsnacket går. En intressant diskussion har varit den om till exempel Spotifys roll i detta. Och det föranleddes av att en riksdagsledamot, Robert Hanna från Liberalerna, twittrade i veckan. Han skrev, jag hoppas verkligen Spotify tar bort X från sina rekommenderade spellistor. Det vill säga sina egna listor med musik som man själva har tagit fram. Man har gjort det med bland annat R. Kelly och borde göra det med kriminellt aktiva som begår våldsbrott. Punkt. Det här missförstods av några som att Robert Hanna syftade på att Spotify borde ta bort artisten helt från katalogen. Senast i morse på Nyhetsmorgon diskuterades det utan att någon faktiskt noterade det han har skrivit här. Sina rekommenderade spellistor. Men om vi ändå ska ha den diskussionen för sakens skull, att det florerar nu. Alltså Spotify kan ju inte lyfta bort artister ur sin katalog i sin helhet för att de är skyldiga till brott och liknande. Det är väldigt många artister som är skyldiga till alla möjliga brott, vare sig det är våldsbrott, sexualbrott och liknande, det vet vi ju. Mm. Men jag tycker det är någonting med att hans ursprungliga poäng tappades bort här. Robert, låt säga att artisten nu döms. Det är ju först då det här egentligen är värt att prata om. Nu är han bara häktad. Låt säga att personen döms. Om vi säger Spotifys då egna kurerade listor och så, de har som redaktörer gör. Det är ju lite som att promotas eller få marknadsföring på något sätt. Mm. Kan du tycka att det är en skillnad där mellan... det ena och det andra.
Men att det bara finns liksom.
Ja.
Men jag vet inte, alltså jag tycker att det är någonting i det här som gör att jag vill backa några steg och titta lite på vad det är egentligen man tror det ska lära oss. Mm. Att den låten handlar om en grej som kanske är på riktigt och som den personen har gjort. Alltså det är ju lite... Okej, så här, jag förstår att det här kanske är en långsökt liknelse, men som att vi inte ska titta på dokumentärfilmer för att det är riktiga saker som händer i det. Jag tror att vi måste jobba på ett annat sätt om vi vill att det här inte ska påverka dem på något sätt. Alltså det handlar ju liksom inte i att så här, jag var en helt trygg person med jättebra socialt skyddsnät runt mig, och men sen så hörde jag den här låten och då trillade jag verkligen dit på tyngre kriminalitet. Jag tror inte att det är så det funkar. Men sen om Spotify behöver vara reklampelare för det, ja, nej, det kanske de inte behöver vara.
Nej, men jag har sett många jämföra med till exempel då rektor Hamid på spåret och menar på att han plockades bort för sina åsikter. Det var inte okej tydligen, men han ska få vara kvar på Spotify och liknande. Och om man är med på spåret då är man ju utvald som en medverkan för sin person. Man blir en del av programmet som en profil på något sätt. Och det här är ju en, dels ett artisteri, låtar. Dels är det en häktning. Och dels så är ett musikpris till exempel inte en medverkan, rent ut sagt. Utan det är dels en nominering som har skett innan det här blev känt. Och det är inte som att man har blivit med som en del av en ensemble för att man är nominerad. Men det här finns ju tusen jämförelser att göra. Vi ska inte grotta ner oss fullständigt i alla jämförelser folk gör. Jag ville bara landa i det här första Robert Hanna-tweeten och att den andra diskussionen som har skett här om censur, att det håller inte jag med om. Och det verkar inte du göra heller, censurbiten.
Nej.
Och då liksom börjar jag tänka på en lista. För var skulle gränsen gå om vi skulle börja censurera folk? Är det för skattebrott också? Är det för, jag vet inte, det är ju en dokumentär med Ulf Lundell nu på SVT, om du kanske har sett det fladdra förbi i feeden. Och Maria Sveland påpekade att han ju har varit öppen med en ökänd liksom gruppvåldtäkt som han har berättat om också i Jack och olika verk. Ska det göra att man inte får promota genom intervjuer till exempel? Var skulle gränsen gå om vi skulle ha ett sånt samhälle eller en sån syn på vad medier är, att det bara är promotion?
Jag tycker att det är svinbra att du tar upp det här, för att jag tycker att det finns paralleller att dra till MeToo.
Exakt.
Och jag vet inte om folk blir lika upprörda av att få höra att någon är en kvinnomisshandlare som de blir av att höra att någon är kriminell. Förstår du? Jag tycker att det är så otroligt mycket hetsigare kritik som väcks när det är just att det är så här gängbråk versus om att någon typ har gjort grejer mot en kvinna. Så att det, tycker jag, det är väl också det liksom. Jag känner mig typ luttrad kring hela den där grejen, att så här, jag tycker personligen inte att det känns liksom njutningsfullt att lyssna på R. Kelly, men jag tycker inte att straffet han borde ha är liksom inte Spotify som ska dela ut det.
Nej, men då menar ju du att han ska vara med kvar i katalogen. Men sen så behöver ju inte han promotas aktivt. Man kommer in och det första man ser är länge sedan du lyssnade på eller dagens val av artist. De har ju olika funktioner, menar jag, som är rätt marknadsföringsaktiga.
Ja, men exakt. Alltså, för jag tycker ändå att man måste ju se så här, vilken roll ska vem ha. Mm. Och det är inte som att Spotify är en myndighet som sitter och... Det är ett kommersiellt företag med kommersiella intressen. Alltså, det, vi kan inte... Folk är så jävla... Jag kan känna det personligen ibland när det blir, som det ju nu såklart förutsätter jag har blivit på Instagram, att folk då kräver att vissa personer ska så här visa att man är för eller emot någon artist eller någon som har gjort någonting dåligt. Ja, men det där hände ju. Jag berättade ju om hur det blev kring en annan artist som anklagades för att ha hängt med minderårig och på ett sätt som inte var fräscht. Alltså då var det ju, då fick jag väldigt mycket DMs om att så här, jag ser att du följer den här personen. Och då när jag förstod vad som hade hänt så kände ju jag att jag är inte så intresserad av att följa den här personen. Men jag kan också tycka att det finns någonting med kraften som mobiliseras, att det är... Ja, men som att det är vi som ska döma den personen skyldig eller inte. Och alla som inte tar avstånd har liksom valt i målet på något sätt. Det, jag tycker det är väldigt intressant att följa den där utvecklingen i att det blir någon slags...
urskiljning.
Ja, precis. Att det, jag tycker att man lägger för mycket makt till kreti och pleti på något sätt. Mm. Eller hur ska jag säga? Nej, men det blir som att man söker efter en domare som inte har den makten.
Man kanske överskattar också betydelsen då av att få dig en person som man upplever som en stor mediemakthavare, för det gör folk bara för att man jobbar i en viss bransch, att få dig att avföra någon, att det är som en liten vinst för den personen då. Då har den varit delaktig i någonting. Jag får också väldigt mycket sånt där och tycker att det är väldigt irriterande och brukar liksom lägga ut texten om varför det är ett konstigt agerande. Så jag vet vad du syftar på, dels vilket fall det var och också vilken sorts person som alltid vevar i ens DMs. När det precis har uppdagats någonting om en person och man inte så hunnit registrera det. Men utöver det här som vi tar upp nu, det här intressanta om sociala medier, guilt by association och såklart Spotify och medialt, hur man ska hantera det här, intervjuer och liknande, så är det som jag ändå finner mest intressant i det hela, vilka röster som har varit som mest ivriga. Det har kommit några nya hiphop-experter, förstår du, i veckan. Däribland Per Gudmundsson. Vi har ju nämnt honom en del förut i den här podden. Det är en konservativ debattör och ledarskribent. Väldigt ofta ute och skriver om flyktingfrågan, invandrare och liknande.
Mm-hmm.
Per har skrivit på Twitter: i gangsterrap är äkthet så centralt att det är omöjligt att skilja verk från upphovsman. Utan upphovsmannens erfarenhet finns inget. Petter kan inte framföra X-rapparens låtar utan att värdet förgås. Kulturredaktörer får hitta ett annat argument. Och det här skriver Per för att det har varit så mycket skilja verk från persondiskussioner den här veckan. Apropå ett eventuellt, en eventuell censur och liknande. Och Per här, som är expert på gangsterrap tydligen, menar på att det kan aldrig förekomma en konstnärlig version eller fiktion eller en tolkning. Allting måste alltid betraktas som att det är fullständigt verklighetsupplevt. En annan person som har kommit fram som hiphop-expert är Hanif Bali.
Där kom det.
En annan person som, ja, men som av en händelse också skriver väldigt mycket om invandring och flyktingfrågan, har en väldigt hård för ton, liksom Per Gudmundsson. Av en slump är de båda väldigt engagerade i den här frågan. Han var med i Aktuellt. Han tog upp NWA till exempel, som ett exempel.
Jag själv uppskattar hiphop, och det är skillnad på att till exempel vara fiktiv som NWA, som vi hörde här tidigare, var där de hittar på eller gör sig själva viktigare än vad de är eller farligare än vad de är. Det är skillnad på att skildra, vi har fantastiska hiphopartister från Rinkeby som skildrar sin samtid. Men det är en annan sak att vara förövaren.
Ja, men så i hans otroliga analys i Aktuellt så menar han ju på att det är okej så länge man överdriver hur farlig man är. Det är ett inte vattentätt argument, tycker jag. Om man har gjort sig skyldig till en sak en gång, ska allting tolkas mot det då? Och varför är det mer okej om man överdriver hur farlig man är? Då är man ju ännu mer ute och bygger upp ett varumärke och en persona, och enligt honom då får andra att bli kriminella.
Antingen är de emot glorifieringen som är skadlig för ungdomen, eller så i det här fallet var det tydligen okej, vadå, för att det inte var sant. Det är väl fortfarande samma bild som säljs.
Ja, men det är intressant. Eller? Och att ta med att de gjorde sig farligare än vad de är. Att de är inte nödvändigtvis är ofarliga.
Ja, men alltså, om jag typ har snattat och får att låta som ett mord, är det då bättre än att jag rappar sant om min kidnappning av någon? Makes you think, man.
Ja, men, ja, men det är bara intressant vilken gråzon vi befinner oss i. Jag tycker att det målar en bra bild, det här säget och den här intervjun. Men sen, framför allt jag känner inom allt det här är, om man kollar på Per Gudmundsson, man kollar på Hanif Bali, man kollar på de här debattörerna, det är någonting som skaver med att de plötsligt hoppat på tåget. Dessa personer ska inte få utöva sin verksamhet. Varför? Jo, för att historiskt, alltså notera, oavsett vad man tycker eller har tyckt tidigare i den här frågan, så kan man ändå höja ett ögonbryn på inkonsekvensen. Att det här är ju debattörer som tillhör en falang som alltid har ropat deplatforming. när det har varit tal om andra förövare, häktade eller misstänkta eller rent av dömda som gjort sig skyldiga till exempel MeToo-brott och liknande. Och då har det bara varit en fråga om cancel culture och deplatforming. Och det här blir intressant, för i just frågan av den här rapparen, så kallad gangsterrappare, svart ungdom från en förort, då är de väldigt måna om att det här är någonting som ska ha en annan måttstock.
Ja, och jag skulle gärna vilja se ett diagram för typ vilka personer som har varit höjt sina röster i så här, gjorde de det i MeToo och gjorde de det i den här frågan. Om det finns liksom det är, för det är ju på sätt och vis samma princip, men det är ju tydligen vissa brott som det kan trippa förbi, och då kan man säga att det handlar om yttrandefrihet eller vet
ja vad. Exakt, så det är det jag säger, att det är grumligt, det är komplext, det är allvarligt som anklagelserna, men det är ändå tveklöst intressant att vissa debattörer har tvärvänt i den större principen när det just kommer till en person med den här bakgrunden, med det här utseendet. Och då kommer det såklart rasismanklagelser på Twitter och liknande. Och utan att på något sätt förringa det eventuellt brottsliga som har hänt, så tycker jag att man rent medielogiskt kan ta sig en liten stund och ta in det, hur snacket har gått. Ska vi runda av här och kanske tacka för oss i samma veva?
Ja.
Det här var liksom lite tidbits ur veckan och vad de senaste veckorna har bjudit på.
Mer blir det väl nästa vecka, gissar jag.
Det händer grejer hela tiden. Nyhetstrycket.
Ja, vad kul att det förhoppningsvis snart kommer bli någon slags vardag igen och att det är äntligen 2021.
Jo, som vi har längtat. Mycket hopp har jag satt till det här året.
Var nu inte ett pissår du också 2021. Det enda du behöver göra är att inte starta en fucking pandemi. Det är det enda. Det är det enda vi begär av 2021.
Det finns ju den här Death to 2020 på Netflix. Skulle vara någon slags ironisk årskrönika. Lite pinsam emellanåt. Men vi kanske ändå behöver smälta det på något sätt. Jag tänker att jag nästa vecka i alla fall ska blicka framåt lite. Kommande saker inom kultur som kommer. Och det har kanske behövs ske en liten uppdatering också på allt som har kommit senaste månaden. För det har kommit så extremt brutalt mycket. Men tills dess då, adjö hörni. Ja. Tack för att ni lyssnade.
Adjö. Ha det fint.
Ha det fint.
Hej hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.